att det här är de röda tankarnas podd.
Ja.
Ja, ett svammelurium.
Ja. Och jag tycker vi, ja, vi körde ju allmänt här. Förra gången så körde vi en podd som var lite längre. Denna kommer vara lite kortare. Så att vi får lite omväxling i det, så det inte blir så mycket kött. Men ja, tanken med podden är ju att vi ska lite lätta på stämningen, inte vara så stela och släppa loss lite.
Det gör det.
Nej, men alltså jag menar radion, det kan bli lite stelt mycket. Det här ska vara en rolig grej att lyssna på, men även informativ såklart. Och gå ut med vårt budskap, vad vi tycker.
Jag förstår dig, Emil.
Ja. Men jag slår direkt här. Alltså Erdogan och EU och allt det här och kurder. Vad säger vi om det här? Eller hur, Johan, hur ska vi göra för att folk ska förstå?
Ja, det är ju hänt. Det farliga är ju att skicka in journalister i det hela för att se vad som verkligen händer. Men det är fullkomligt livsfarligt.
Ja,
så att
de blir ju kidnappade.
Kidnappade, mördare, och inte bara utav, det är ju inte rebellerna som kidnappar.
Nej, det är klart att stormakten vill ju få det så.
Ja. Och sen så har de ju nu, när de skickar in journalister i sådana zoner, så använder de ju en metod som de kallar för embedded. De bäddar in journalisten bland stridande styrkor, och då blir ju den här personen genast en del av, och han får ett kamratskap, för att det är ju de som borgar för hans trygghet. Så att det ger ofta en helt felaktig vinklad bild åt de som blir inbäddade i själva aktiviteterna.
Ja.
Så att journalistiken är väldigt, väldigt beroende och ofta oerhört vinklad. Det är inte bara falska nyheter. Nej. Det är vinklade nyheter, och vinklade nyheter är ofta.
Men jag tänker så här, alltså här har vi ju nu efter arabiska våren och allting, så har vi ju nu fått ISIS eller Al-Qaida eller vad man nu, alltså det är ju samma form av extremister, och så har vi kurder som har bekämpat dem och slåtts för att bli av med dem.
Och
gjort ett riktigt bra jobb, för annars hade det inte sett ut som det gör nu.
Mm.
Nu är de ju, om man får säga lite hårt, lite utrotade. Men hur, alltså, vad är det som händer? Varför öppnar inte EU? Alltså, varför är det så här hårt i världen?
Nej, men jag tror att det beror mycket på att det fortfarande är intressen med oljan där kring Kirkuk eller vad det heter där ute. Det är ju olja, och de har ju mer eller mindre försökt att skapa sig ett land, för det är inte bara kurder där. Så att, men det är ju oljan, och det är stora pengar. Det är stora pengar. Och det är en vapenindustri som måste ha avsättning för sina produkter.
Ja, nu ska jag inte bara gallra dig. Douglas, du får ju säga någonting nu.
Ja, man kan väl säga så här då angående det, att det är ju lite beklämmande det här att man tillåter Turkiet att ge sig på kurderna som USA stödde. USA stödde kurderna under kriget här mot terrorismen. Men nu släpper de beskyddet av kurderna och låter turkarna massakrera dem.
Ja.
Och turkar och USA har ju ett förhållande.
Vad är det för förhållande de har då? Jag vet inte.
De är med i NATO.
Ja, just det.
Turkiet,
det och det vill vi ju vara med i, eller?
Inte vi.
Nej,
jag menar inte vi. Men jag menar, det finns ju en del människor som tycker att NATO är bra.
Högern vill ju vara med, den kristna högern, och högern vill ju vara med där.
Men vad skulle, alltså, om du förklarar nu då. Vi leker med tanken att vi är med i NATO. Om man tänker rent folk som är ointresserade av politik och så, bara tänker, ja okej då, det är NATO 2% och hit och dit, och ja, och så hör man någon på tvn som pratar jättebra om NATO, och så ja okej då, alltså om man inte vet någonting om NATO, vad skulle det innebära om vi var med i NATO just nu när Erdogan håller på som han gör?
Ja, en grej är ju det att helt plötsligt är ju NATO i krig med kurderna, eftersom han är NATO.
Ja.
Det är ju därför USA inte ger sig på turkarna. Ja. Och det kan ju också bli så här då, att då säger man från NATO sidan, nu vill vi ha trupp från Sverige som ska ner och strida där nere mot kurderna.
Ja.
För ni är med i NATO.
Som har sett till att vi inte har ISIS längre. Eller de finns ju, men.
Jo, IS heter det.
Jo.
Men,
helt
men
jag vill bara få folk till att förstå vad det innebär. För att höra ordet NATO och sen så se någon på TV som retoriskt bra säger det här jättefint och presenterar att NATO är bra. Då tar man ju det.
Ja.
Om man är helt politiskt ointresserad och inte ens vet det.
Nej, men det är en konsekvens, alltså, att vi kan vara med och vara som stridande part mot kurderna till exempel.
Mm.
Inte mot turkarna utan med turkarna.
Och det gör ju också vårt land som det blir ett legitimt mål.
Precis.
Eftersom vi ändå är en del av det hela.
Så att det är det som är.
Hur värnar vi om vår neutralitet om vi skulle gå med i NATO?
Det går inte.
Då är du inte neutral längre.
Nej.
Så då måste vi sluta säga och vara så stolta över att vi är så neutrala.
Ja, den upphör ju med det.
Då kan ju folk tänka då själva nu då med tanke på det. Vill vi vara neutrala eller inte?
Det är klart vi ska vara neutrala.
Jo, men jag menar, det är ju den frågan man ska ställa sig. Vill vi vara neutrala? Ja, vill vi det? Ja, men då ska vi inte vara med i NATO.
Nej,
det är det absolut. Vi ska försöka förklara för folk. Mm. För att retoriskt sett, de här som pratar för NATO och även emot, om man bara lyssnar på den som pratar för, så till slut så, om man inte vet bättre så klart man tror det. Och ungdomar framförallt, alltså det finns inte så många, alltså ja, man lever sitt liv, man har inte tid att tänka så mycket.
Alltså det är ju faktiskt så att vi lever på gränsen idag med det här och vara neutrala. Dels med den stora vapenexporten som vi håller på med från Sveriges sida. Bara det snuddar ju vid gränsen. Är vi ett neutralt land som förser stridande parter med krigsutrustning och även manshjälp?
Ja,
för vi har ju trupp på många ställen i världen idag.
Ja, vissa är, flera är ju via FN-mandat då, va? Det är ju en annan sak då. Där ska vi vara med givetvis.
Mm.
Men det finns ju, vi såg ju här bort i Iran där borta när vi skickade ner, vad heter den där styrkan? Vad heter den?
S4.
S4, ja. Det var ju inte det var ju inte FN. Det var ju alltså via NATO.
Mm.
Amerika ska man säga att det var via, och det ställde man upp på helhjärtat. Men vi var inte stridande part, säger man då, men det var man ju i allra högsta grad.
Då är man där och har grejer med sig.
Var inblandade i massor av sig. Vi fick ju svenska soldater döda där borta. Så det...
Ja, nej men bra. Då kan vi ju säga det. Vill vi vara neutrala så ska vi inte vara med i NATO.
Nej.
Helt klart.
Ja. Absolut.
Ja, varför ska vi stå ute på första maj? Och varför får man inte vara bakfull på första maj?
Man får vara det.
Får man vara bakfull?
Ja.
Får man gå bakfull på tåget?
Ja.
Ja. Men varför ska man gå bakfull, eller varför ska man gå på första maj-tåget?
Det är ju den enda profana högtid vi har. Det är då vi hedrar dem som mördades i början av 1900-talet.
1932 uppe i
Ådalen.
Nej,
jag talar inte om dem, utan det är de här som blev beskyllda vid någon demonstration i USA. Och det vi talar om varför vi firar första maj.
Ja.
Och det är alltså, det var några som blev ihjälskjutna vid någon demonstration.
Ja, det har ju varit
så att det är gammalt massa. Som gatan.
Det har ju varit mycket sånt där.
Men varför ska jag gå på första maj? Förutom att partiet är med.
Ja, för att du ska visa att du är en del av arbetarrörelsen.
Ja.
Den arbetarrörelse som faktiskt borde blåsas liv igen. För att vi säljer faktiskt vår arbetskraft. Och vi måste hålla ihop för att vi kan inte... Som till exempel att de vilja lagstifta om lägsta lönen. Det låter fint på pappret. Men vem skulle vilja betala mer?
Det låter inte fint på pappret.
Det låter fint på pappret. Nej. Jo, det finns en lag som gör att du inte får betala folk mindre än så här mycket. Ja, det låter fint. Det är lag.
Jo.
Men det är ju avtalen, det är ju de här kollektivavtalen. Det är ju de som är en uppgörelse.
Ja, det är det.
Där vi håller ihop att vi säljer inte våran arbetskraft till ett lägre pris än det här.
Det är det jag
och
menar.
Då är det upp till arbetsgivaren.
Det är det jag menar. Alltså det är ju en uppgörelse mellan fack och arbetsgivare, inte en lag.
Nej.
Då är vi ju inne i diktaturländer
ska vi politiker, och sånt. Ska vi politiker röra i den svenska modellen?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Ska vi låta de kommunala facken styra?
Ja.
Eller kommunala facken, säger jag.
Men att fackföreningen är ju en fackförening. Det är ju en samling av individer som vägrar sälja sin arbetskraft till ett lägre pris. Det är det som ger styrkan. För att företag kommer att anställa ändå. Även om det är dyrt. För att vill de ha ett arbete gjort så kommer de att anställa folk. Ja. Ja, vill de inte ha det gjort så kommer de att sparka folk. Det är inte så jävla svårt att sparka folk i Sverige som de tror.
Inte men de vill inget.
Nej, för de vill hyvla. De vill att folk ska jobba när de har arbetskraft. Och sån här minutspring när man liksom, är du inte snabb nog, du står i duschen, telefon ringer. Den dagen får du ingen jobb. Nej. Det ska inte vara så. Det
och ska vara... välja och bråka bland folk.
Ja.
Nu ska jag säga så här då. 1 maj, en internationell dag såklart, firas sedan 1890 på initiativ av Andra Internationalen. Och bland annat till återminnelse av Haymaktsmassagen 1886. Så jag hade rätt.
Jag visste detta.
Men vi pratar ju bara om Ådalen här i Sverige.
Ja, men det var inte på 1 maj.
Nej, men alltså vi pratar om Ådalen, för det rör ju, det är ju arbetarens blod, om man säger så.
Ja, men Ådalen 31 hade ju inget med 1 maj att göra för mig.
Men 1 maj är ju, det är som du säger, absolut. Ja. Men i Sverige så pratar vi ju, alltså arbetarrörelsen och skotten i Ådalen och det ena och det andra och att vi måste ut och värna våran strejkrätt och allt det då. Mm.
Och det finns nog en anledning varför man pratar just om den perioden. För så långt tillbaka som på 1800-talet, det finns inte en människa som fattar vad det är.
Nej.
Nej, vi måste ju få in nutid som möjligt.
Så Ådalen är nutid.
Så mycket som möjligt. Ja,
det och snart kommer transportarbetarna. Ja, men alltså, där i hamnen.
Ska vi tala om nutid så ska vi tala om det här där de försöker försvaga våran strejkrätt. Mm. Genom att lagstifta om fredsplikt. Ja, det är det för jävligt så är det för jävligt. Det blir inte bättre för att det är fredsplikt. Vi måste fortfarande ha våran strejkrätt. Att strejka vilt under en... Alltså, är det allvarligt så är det allvarligt.
Man gör inte sånt om man inte har någon...
Ingen anledning.
Man är pressad så hårt så att man måste ju ta till någonting. Då blir det så.
Det som jag var på ett möte där det var en arbetsgivare som sa att vi ska framstå som om vi är en bra arbetsgivare. Och vi måste liksom trumma in detta budskapet. Och då sa jag på det här mötet att varför inte bli en bra arbetsgivare så slipper vi allt det här extraarbetet. Sen var det inte mycket mer prat om det där.
Nu måste jag fråga er. Ni får 30 sekunder att svara på det. Var? Ni är 3 stycken i studion. Vänstern. Vad får jag om jag lägger min röst på vänstern i september? Vem börjar?
Jag kan börja.
Ja, 30 sekunder.
Du får i alla fall engagerade människor. För att de som är med i vänstern, de är engagerade. Och vi kommer att jobba för att vi vill ha ungdomar som bor kvar i stan. Vi vill ha billiga lägenheter. Vi vill ha möjlighet. Vi vill ha en stad som lever. Vi vill ha handel i den här stan också. Vi är inte emot sådana saker. Men vi vill att folk ska ha möjlighet att vara här. Man ska inte behöva ta sig någon annanstans för att ha det bra. Vi ska ha det bra här.
30 sekunder har gått.
Ja.
Douglas, kör.
Samma visa ungefär där att... Får vi stödet till Vänsterpartiet så kan vi driva våra frågor här som vi tar upp. Lite varstans då, framförallt i kommunfullmäktige. Då har vi större chans att få genomslag för detta. Och framförallt de sociala frågorna. Vi bland annat driver, precis som du säger, det är ju det med hyresrätter. Billiga hyresrätter i stan måste vi få till så folk har råd att bo. Det är en jättestor bit alltså.
Ja, där var din tid ute. Göran!
Ja, jag säger så här att vi jobbar för hela kommunen, inte bara centralorten. Och det har jag gjort i alla tider och kommer att göra så länge jag är politiker. Och det är ju snart slut med den biten kanske. Men det är det jag vill framföra.
Bra, men din tid är ju inte slut. Du går ju inte i graven. Men du lämnar över till yngre förmåga, men du är fortfarande kvar i våran förening och påverkan.
Jo, ja.
Det är ju alla medlemmar kan ju påverka våra föreningar jämfört med andra föreningar.
Vi ska nog kunna exploatera det i ett par år.
Ja, det där lät väldigt så här. Nu ska jag lämna och nu kommer inte jag tillbaka.
Nej, du får inte
lämna än.
Nej, vi kommer att hämta dig om det ska vara så.
Ja, men nu har jag en asviktig fråga här. Jag såg en dokumentär igår som var en reporter som har varit en politisk reporter åt SVT. Och han ville göra en egen granskning om hotet mot demokratin. Och var uppe i riksdagen och intervjuade folk, och både talmannen och lite alla möjliga partier, eller alla partier, nej inte alla, men många partier. Vad anser ni, ja, Johan, vad anser du, vad är det största hotet mot demokratin just nu förutom rasismen?
Det är att den här allmänna känslan av att de försöker implantera att det är ingen idé att engagera sig, det kommer ändå inte hända någonting. Det är ett hot mot demokratin.
Och om du är politiskt vald då? Vad är, alltså, i den här så framgick ju mycket att riksdagsledamöten får mycket skit, att de bara sitter där uppe och blir kollade på bara hur många motioner har du skrivit. Men motionsarbetet är en extremt liten del av vad de gör där uppe. Och de ansåg att de inte hade tid med det viktigaste, träffa folket. Mm. Det ansåg de var ett av de största hoterna. Hur känner du som politiker är, alltså, vad är, om du ser från dig själv, vad känner du är ett hot? Alltså, vad är det du känner att du skulle vilja göra men inte har tid, eller förstår du vad jag menar?
Ja, men att folk tycker att det är meningslöst att höra av sig och prata med politikerna. När folk slutar tycka att det är meningsfullt, då kommer vi bli en sån där en politikokrati där vi bara finns för vår egen skull. Vi måste ju ändå ha stöd utifrån. Vi måste finnas där folk är. Så att det är på gräsrotsnivå. Ibland så är demokratin inte riktigt bra på att representera folkviljor eller vad folk egentligen vill. Kom. Men vi måste synas och vi måste vara där folk är. Och vi måste vara tillgängliga. Mm. Det är nog det svåraste.
Kommunikationen.
Ja, kommunikation. Det får inte vara att vi säger så här. Vi måste också höra att det här blev inte bra. Och kunna ta det.
Mm. Alltså att vi själva gör dåliga beslut och kan stå för att vi gjorde ett dåligt beslut här, förlåt.
Ja.
Inte bara, vi gjorde ett dåligt, eller vi tog det här beslutet och bla bla bla, ja, bla, och lindar in det.
Nej, utan
att man är rakryggad och säger det, vi tog det och det var inte bra, vi gör om, gör rätt.
Ja.
Bra.
Mm. Alltså ett stort hot, eller det största egentligen, det är ju kapitalismen. Mm. Som väver in sina trådar överallt i samhället och kring oss hela tiden. Det är bara att se vilken makt de har i media till exempel. Det här börjar ju, alltså man börjar ju på små människor med det här. Barn indoktrineras ju i deras system. Så ta bara det här med att tjäna pengar. Att det är inte fult att tjäna massa pengar. Och det kanske inte är om man gör på rätt.
Men är det ett hot för demokratin?
Ja.
Hur? Mer specifikt. Varför?
Genom att vissa grupper får mycket mer och inte delar med sig.
Mm. Ja, och hur kan det bli ett hot mot demokratin?
Att de väver ju in sig i en kupa någonstans och tar makten så att säga över de som bestämmer.
Alltså man får en ojämn fördelning.
Ja. Man börjar mäta folk i köpkraft, inte som individer och vad de kan tillföra. Ja, ja. Utan man mäter folk endast i köpkraft. Och men, det är ett hot.
Då undrar jag så här. De tog upp en, alltså det här med att folket, alltså när vi går till val så ställs ju alla våra platser till förfogan. Det är kanske inte alla som vet det, men alla de här platserna är ju lösa. Tills att man har, alltså vi vanliga människor har röstat, och min röst är lika mycket värd som Stefan Löfven och alla möjliga politiker uppe. Så det jag vill komma fram till är, blir det ett hot om inte vi vet vilka som är våra representanter? Tror ni det? Alltså om inte folket vet vilka som är representerade av. Hänger ni med vad jag menar? Att gräsrutterna känner inte personerna på pappret som de röstar på. Alltså, är det ett hot?
Ja, alltså ett problem, och det har ju vänstern tagit upp väldigt kraftigt och driver hårt nu, det är ju ersättningen till de som sitter i riksdagen. Man vill ju här att de ska halvera de här pengarna. Mm. En riksdagsman som sitter där uppe då har ju 65 000 i grundlön. Mm. Plus alla andra förmåner som är väl så mycket värda. Mm. Och det vill ju då Vänsterpartiet att det ska ner till normal lön. 35 000 tror jag man pratar, 37 000. Sånt som Jonas Sjöstedt till exempel, han tar bara ut 37 000 och så skatt på det. Mm. Han får ut 29 000 i månaden. Mm. Resten går visserligen till partiet då, för han kan inte, han måste ju ta emot den här pengarna tydligen.
Men jag tänker, hur, alltså tror du att det är ett problem att inte majoriteten av folket vet vilka i sin stadsdel eller by eller stad är.
Men det är så lukrativt att hamna i eliten i politiken. Ta bara här i stan. Titta här vad de här kommunalrådena och de tjänar.
Ja.
En kommunalråd här i stan, han har, vad har han göran? 60 000 i månaden.
Det räcker inte.
Det räcker inte. Han har lika med som en sätt i riksdagen.
Han har en viss procent av riksdagsrådet.
Ja. Så jag menar, alltså, då kan man ju bara undra, representerar du en arbetare, vanligt folk, när du sitter med sådana löner? Hur ska du kunna sätta dig in i den personens problem? Nej. Och den personen kan ju så att säga inte, vill ju inte gå åt det hållet, utan den tänker in sig in i sin egen situation. Och,
du menar alltså att man kommer in i en politisk bubbla, alltså ja, en ja, vald bubbla?
Ja. Och sen är det ju också det här problemet att kappvändarna, det är ju ingen som vill bli av med sin post. Nej, de kommer att sitta där för att bita sig fast, ja, och ändra åsikt för att...
Det är det jag menar. Alltså, du kommer in i det här gänget och där sitter du bara, det är så lukrativt och du vill absolut inte släppa det här. Titta nu hur vi har det i riksdagen. Ta det här jävla partiet. De har alltså 6 stycken personer som är vilda där uppe. Och de har 1 miljon om året i lön.
Mm. Ha? Det är katastrof.
Ta hon Hanna Wig från Falköping. Har 1 miljon i lön.
Ja.
Vad gör hon? Har inte gjort ett jävla skit sen hon kom dit. Och motionerar om jävla hundrastplats där uppe. Men det är därför bedrövligt, eller?
Vad hon gjorde en motion?
Ja, hon gjorde.
Den var välbetald. Mm.
Ja, det var den verkligen. Ja, vi går med. Ja, jag hänger med. Jag vill provocera. Det är min tanke med hela röda tanken.
Men skulle vi inte hålla den här sessionen lite kort?
Jo, exakt. Men det är därför jag går vidare nu. Johan, vad kommer du göra om vi hamnar i majoritet? I vilken, om du får välja vilken ordförandepost som helst, vilken är det?
Då skulle jag vilja sitta i byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden. Vad är ditt första revolutionerande reform?
Jag skulle vilja ha billiga, bra ungdomsbostäder. För de här som flyttar hemifrån och sådär, de behöver egentligen bara ställa och sova på och parkera stereon på ett bra ställe så att du kan äta.
Vad är en billig hyra?
Ja, det är så att du ska kunna få en bra peng över och kunna... gå ut och träffa dina vänner och kanske ha lite...
Men vad är en billig?
Billig hyra.
Ja. 500 spänn.
Ja, det är riktigt billigt.
Ja.
Men det kan vi nog inte räkna med. Men så att det blir attraktivt att bo i de här lägenheterna. Så att du kan bo i Falköping. Pendla till högskolan i Skövde.
Mm. Ja, jag skulle vilja gå så långt att säga. Alltså, ungdomar som studerar skulle ju ha gratis hyra.
Ja.
Eller hur? För ja. Att de har ju råd att studera.
Du menar i studentbostäder då, hoppas jag.
Ja,
för annars går vi bankrutt.
Annars går vi bankrutt.
Ja, nej, men det finns ju pengar i det här. Titta i den här kommun, 100 miljoner överkast.
Men studentbostäder, gratis hyra, ditt rum är gratis.
Ja, absolut.
Varför inte?
Ja, Johan. Men sen då, vad, billiga bostadsrätter, byggnadsnämnden, vad, ska vi bygga ett till Biltema?
Nej, för helvete. Nej, för att sådana företag som Biltema tar ju livet av andra företag. Titta nu räcker det att titta på Axel Spets, klappar igen. Ja, men alltså en riktig järnhandel med service där folk vet vad man ska köpa. Kommer man inte ha extra anställd där de kommer inga kunder, ja, du får gå hem för dagen är det på Biltema. Det är på den riktiga järnhandeln så. Jag skulle behöva en sån här. Ja, så en sån du. Jaha, det har jag i den här lådan. Mm.
Ja. Ja, men det är bra, Johan. Ja. Gött. Ja.
Men
nu kör vi.
Till exempel, de pratar ju så mycket om att de ska förtäta centrum och där vill man ha liv i centrum. Sen nästa dag pratar man om att bygga ut det Biltema och där kommer mer företag, de vill ha ännu mer där. Då ska man alltså bygga ett köpcentrum utanför.
Nej, det är dumheter. Det blir inget med det. Det blir inget med det.
Ja, men det säger jag. Hur ska vi hindra det?
Jag sitter i byggnadsnämnden.
Exakt. Johan kommer ju vara ordförande i byggnadsnämnden. Det var ju det som var frågan.
Men du måste ändå ha med ett gäng där.
Är vi med majoritet, då löser vi det problemet naturligtvis. För då sitter ju du där och hjälper mig.
Ja, men självklart. Ja. Det är ingen snack om saker.
Nej.
Okej, då är nästa då. Vad är det första kortsiktiga hot, eller kortsiktiga, jag vet inte hur jag ska formulera det här. Men vad är världens miljöhot? Kortsiktigt, jag vet inte hur jag ska säga det, men ni förstår vad jag menar. Vad är nästa stora miljöhot? som är närmast om tid.
Det är kapitalismen.
Nej, det är inte kapitalismen.
Jo,
nej.
De ska bara vinna ut pengarna på allting. Titta här som det ser ut i Afrika. Ja, i Kongo till
exempel. Nej, men det är det. Största, det största hotet är att vi vill ha billiga saker. Vi vill inte betala det verkliga priset.
Det är kapitalismen som förser oss med detta system.
Men jag gillar ju grisar från Irland.
Då kan du fan åka till Irland och äta dem på plats.
Och dit du.
Ja. Hallå.
Men jag gillar ju packad kycklingfilé från Thailand.
Ja, men åk till Thailand då. Ja, det gör ju alla ändå. Så, men, ja. Men alltså det finns en anledning till att det är billigt. Det är för att någon säljer sig för billigt. Någon skiter, de skiter fullständigt i.
Ja, de säljer sig billigt, ja. Men de skiter ju inte i det, för de har inget annat val.
De har inget annat val. Exakt. Och så när folk som säger, åh, jag älskar att åka till Thailand. De är så trevliga och så gästvänliga. Jag menar, de vill åt dina pengar. Du betalar för det. Om inte de var trevliga skulle inte människa åka dit.
Nej.
Men sen det handlar det ju bara också att det tas ju fram produktionsmetoder som gör att det blir billigt. Och det är ju folket som hamnar i kläm. Som gör.
Titta. Men då är det alltså det kortsiktiga hotet, det är att allting är billigt.
Ja, faktiskt.
Om man tittar här på företag som Hennes & Mauritz, som är ett av världens vinstrikaste klädföretag.
Inte nu längre, inte nu längre. De har startat. Ja. De har så stora lager, det ska bli så mycket rea nu.
Ja,
så.
Ja, de ska bränna kläderna ett tag. Det är mer kaffe igen. Men du ser, det är ju kapitalismen som ligger bakom alltihopa. Det är ingen som ställer upp.
Men nu låter du som riktigt så här surig människa. Det är ju kapitalismen.
Ja, men det är ju det.
Ja, det är det. Men var lite gladare. Varför säg det? Kapitalismen.
Ja, det är kapitalist,
så ja. Ja, så ja. Bra.
Vi ska förklara dem på ett positivt sätt.
Vi ska inte vara så sura. Nej. Vi ska vara glada. Men Göran, vad tror du är det långsiktiga hotet då? Eller långsiktiga. Jag vet inte varför jag säger så. Men det som är på extremt lång tid. Vad kommer det vara? Kommer det vara koldioxidutsläppen? Eller kommer det vara något annat?
Hotet mot demokratin som jag ser det, det är ju det att det blir bara större och större enheter och vi kommer längre och längre ifrån väljarna. De som är valda.
Men rent miljömässigt då?
Det är väl att
vi
inte tillvaratar de naturliga tillgångarna utan förbrukar dem hela tiden.
Det är kapitalistjävlarna, ja!
Ja, där fick du in det igen.
Nej, men att vi vill inte betala vad det kostar.
Nej, men Göran, låt Göran prata här nu. Det är miljöresurserna, eller resurserna, våra naturliga resurser menar du?
Precis.
Därför. Alltså uran eller?
Uran ska vi låta bli.
Okej, den ska vi inte plocka upp.
Nej.
Järn då? Är det bra?
Vi är ju tvingade att använda det i viss omfattning naturligtvis. Men det
gäller. Skövla regnskogen?
Nej, det ska vi inte.
Är göra. Det en naturtillgång som vi
förbrukar alldeles för mycket av? Och det påverkar ju miljön och hotet i att det blir varmare i världen exempelvis.
Nej men fan vad roligt. Jag tror att vi kan avsluta här idag och tacka för våran extremt korta podd med intensivt prat och heta debatter och tjo och tjim med glada kapitalister här i studion. Då tackar vi för oss röda tankar. De som varit med idag är Douglas, Johan och Göran.